lördag ska det äntligen, får man nästan säga, äntligen avgöras. Superettan 2023. Kommer HIF att klara sig kvar utan kval? För det är det handlar om nu. HIF med segern hemma mot Brage med 2-0 såg därmed till att man inte kan åka ur direkt, sett till övriga resultat från omgången också. Så HIF antingen Superettan 2024 utan kval, eller så får man försöka kvala sig kvar. Det är förutsättningarna. Erik Persson är med i studion här. Mattias Hjelm är jag bakom den här mikrofonen. Och sen med på, ja, via telefon den här måndagen, Marian Svab. Välkomna kompisar. Marian, vi ser varandra här genom en liten skärm, du och jag.
Ja, ja, men herregud, vi har ju varit inne på det här rätt länge, att det kommer avgöras, allt kommer avgöras i Skövde. Det har ju varit några veckor ju. Och nu blir det ju så, va? Och så får vi väl se om Superettan kan toppa den som utspelades i näst sista omgången i Allsvenskan igår, som kommer fortsätta utspelas framöver där.
Det är väl tveksamt, va? Det är tveksamt om det går att nå den dramatiken.
Jag har faktiskt en känsla av att det kan bli lika höga, om inte ännu mer dramatiskt, att det kommer vara det kommer att vara en känslomässig berg- och dalbana för rätt många som framförallt då följer HIF här i helgen. Även om HIF då har bäddat för sig och på ett bra sätt efter den här segern mot Brage, och behöver kanske, ja, de behöver ju inte vinna, de kan ju till och med förlora sig kvar.
Mm. Erik, du ser också en dramatisk lördag framför dig.
Ja, men absolut. Sen trodde jag kanske att något mer lag skulle vara indraget i detta. Visst, Örebro i rent matematiskt är de ju inte helt klara, men i praktiken är de ju det, med tanke på målskillnad och så. Så att, och sen så lever det ju faktiskt också för Örgryte och AFC, även om det ser mörkt ut för dem. HIF befinner sig i ett lite mer gynnsamt läge än jag trodde kanske. 2 poäng ner till Jönköping Södra, som har haft så otroligt stora problem efter en fin vår. De behöver vinna borta mot Brage, ett av seriens bästa hemmalag. Tufft att komma till Borlänge i november och vara piskat att vinna. Och Skövde, ja, de måste vinna med 4 mål mot HIF för att gå om just HIF. Och ja, att Skövde gör 4 mål hör ju faktiskt inte till, eller det hör ju rättare sagt till vanligheterna. Men HIF har ju också en ganska bra defensiv, så att det ska bli mycket till för att så blir fallet. Men som Marianne är inne på, allt kan ju hända i den här sporten. Det såg vi i Allsvenskan igår, så att det är bara att spänna fast sig och åka med. Och sen så är det ju dessutom en allsvensk kvalstrid mellan Utsikten och Öster.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Vi kanske ska bara ta det lite snabbt hur det faktiskt ser ut då i tabellen, så att alla hänger med. Välkomna till er som lyssnar. De allra flesta av er, om inte alla, vet kanske det. Men för sakens skull ändå, så är det precis som du säger då, Erik, att HIF har 2 poäng ner då till Jönköping Södra. HIF är 12 på säker mark, Jönköping Södra 13. Inte på säker mark. HIF 33 poäng och Jönköping Södra 31. Och under Jönköping Södra på 14 plats ligger alltså Skövde på 30 poäng. Och sen kommer ÖIS och Eskilstuna 29-28. Men målskillnaden där, HIF minus 4, Skövde minus 11. Och det skiljer 3 poäng mellan dem. Så att om Skövde vinner med 4 mål, så landar man på en målskillnad på minus 7. Och då landar HIF på en målskillnad på minus 8. Därav de där 4 målen. För man ska ju alltså hämta in 3 poäng dessutom från Skövdes håll. Och ja, du var inne på det, Erik, att det hör nästan till vanligheterna. Men att vinna med 4 mål är ganska mycket, och mot ett HIF som verkar ha hittat försvarslinjer, inte släpper in särskilt många mål, i alla fall inte på senare tid. Skövde har dock i närtid, får man säga, vunnit med 4 målsmarginal, och det var hemma mot Östersund den 23 september. Då blev det 5-1, och Östersund är ju högre upp än HIF i tabellen, så man ska låta osvuret vara, hur säger man? Osvuret är bäst, så säger man.
Jag tror att det finns en tränare även i Falkenberg som kommer att följa den här slutomgången i Superettan med stor spänning och intresse.
Du tänker på en viss Kristoffer Andersson?
Jajamensan. För de får möta lag 13 i Superettan. Det är redan lottat ju.
Vi kan också säga det att jag pratade med Alexander Nilsson, ex-HF-an som numera vaktar Jönköping Södras mål. Så det kommer en liten intervju med honom senare i avsnittet där vi får en liten lägesrapport från J Södra också, som ju faktiskt är en del i den här HF-ekvationen. De kan ju faktiskt spela roll här och skjutsa ner HF om inte HF gör vad de ska på Södermalms IP.
Ja, därför, precis, Södermalms IP. Det låter som att HF ska upp till Stockholm här.
Så glamouraktigt är det inte. Nej.
Jag har förstått det på er. Jag har inte själv sett det här Södermalms IP någon gång i mitt liv, så att jag vet inte alls. Jag får inte bilden framför mig, men beskrivningarna har ju inte varit jättevackra.
Ja, jag beskrev väl som att det ligger på ett tågspår i ett industriområde och mitt i Svenssonvilla kvarter dessutom. Så det, ja. Mm.
Men det är alltså så då, om Skövde inte vinner med 4 mål utan låt säga med 1 eller 2 eller 3 mål, ja då kan alltså HIF fortfarande hamna på kvalplats om Jönköping Södra vinner borta mot Brage. Det räcker inte, precis, med oavgjort för Jönköping Södra borta mot Brage. Så att, ja, det är betydligt ljusare läge för HIF efter omgång 29 än innan omgång 29. Det kan vi vara tydliga med.
Ja, och att de inte kan åka rakt ur. Det fanns ju scenario också där Örgryte och AFC hade kunnat gå, men så är det ju inte nu, så att det är inte extremt mycket att hålla koll på för HIF egentligen. Det hade ju kunnat vara 3, 4, 5 olika möjliga scenarier, men så är det inte just nu.
Ska vi ändå säga någonting om den matchen som faktiskt spelade? Även om dramatiken ligger i framtiden, så HIF mötte Brage hemma och det var inget snack. Redan i 6:e minuten så tog HIF ledningen genom Cole Alexander med en som jag direkt kände bara wow, vilket klassmål det här var. Och sen innan halvtimmen var spelad, Lukas Lima 2-0, och det blev också slutresultatet. Och man kan säga, Marian, du ska snart få kommentera någonting kring matchen, men man kan konstatera att kanske blir det ändå de här sena värvningarna som blev tungan på vågen, för att dra en annan klyscha, och som reder ut det här åt HIF. Välkommen in igen i snacket, Marian.
Ja, men framförallt så tyckte jag att målet, det första målet där, det andra är ju en jättebjudning såklart från deras målvakt och Brages målvakt. Men framförallt första målet är ju ett karaktärsmål, tycker jag, från en spelare som HIF kommer att behöva på plan på lördag, Cole Alexander. Där han, det är väldigt uppoffrande där att trycka sig mellan 2 backar. Även om inställningen hos Brage var lite si och så i första halvlek, så är det, ska det inte få ta att HIF hade helt rätt mindset från början. Gick in, satte ner foten, satte tonen, och så kommer det här målet. Och jag tror att vi ska diskutera lite grann det, för det kommer ju bli otroligt viktigt vilken spelartyp Baxter väljer på lördag. Jag tycker fortfarande det finns ingen anledning, även om vi sitter här och pratar om att det är ett mycket mer gynnsamt läge på HIF. Ja, det är det ju. Men med det sagt så tror jag att HIF ska ta sig an den här matchen precis på samma sätt som Brage. Det här HIF-laget klarar att spela på resultat. Om det skulle vara så. Och jag såg faktiskt andra halvlek av Skövde Trelleborg igår. Och det kommer bli en helt annan sorts match. Dels för att Skövde har väldigt mycket att spela för, och dels för att det är kanske det mest okonventionella laget spelmässigt i Superettan.
Det var mycket långa inkast, fasta situationer där de tryckte upp. Och de fick faktiskt alltså ändå någon slags boost genom att låg under med 2-0 mot Trelleborg och fick en pinne med sig på övertid gjorde de två. Så att, jag tror att du måste alltså, att de här spelartyperna, det kanske inte ska använda samma lag som spelade mot
Brage.
Brage tänker jag. Jag tänker att det finns en del spelare på bänken också som man ska överväga kanske nu. Aqua är väl avstängd, va?
Stämmer.
Men jag tycker inte det spelar så stor roll, för jag hade inte sagt att jag hade valt honom ändå i en sån här match där det kommer vara men det kommer ju vara mycket köttande helt enkelt. Och där har jag ju hellre spelare som då, som jag sa då, inte bara för han gjorde ett sånt mål, karaktärsmål i lördags, Cole Alexander, men även en sån som Jon Birkfeldt. Och Thomas Rogne ska ju tydligen vara spelklar. Ska han in? Ja, men man måste ju ändå ha någon slags, både han och Viar är ju duktiga huvudspelare. För det kommer ju bli många sådana dueller. Duellspel över hela banan. Så jag tror att man måste välja noggrant. Och det tror jag faktiskt att jag har ju koll på såklart ju. Vilka spelare. Det är inte kanske en sån som... Han har gjort det jättebra, Benjamin Nuren. Jag är inte säker på att jag hade valt honom före Birkfeldt i ett sånt här läge. Med tanke på matchens betydelse, vad som står på spel och att Birkfeldt har varit med om för. Bara för att ta det som exempel, högerbacksplatsen. Därmed är det inte faktiskt för att Benjamin Nuren har gjort det dåligt på något sånt. Tvärtom. Det är lite sådana tankar jag har inför framförallt valet av startelva kommer att bli otroligt noggrant utifrån helt andra förutsättningar egentligen vad som gavs mot Brage. Men jag tycker sättet tror jag att du säger han matchen på Brage ska man ta med sig upp till Skövde också och kopiera.
Vi ska också alldeles snart höra Eriks åsikter om det som du precis sa. Men om man kopplar tillbaka lite till Brage. Jag inte på något sätt förta HIFs insats, men det var ett synnerligen blekt Brage som kom ut till Olympia. Kändes inte som att de var särskilt vare sig sugna eller närvarande på det. Så det är lite svårt, tyckte jag i alla fall, att bedöma hur bra var insatsen från HIF egentligen mot det motståndet som egentligen helst hade stannat hemma i Borlänge, som jag upplevde det. Samtidigt så var det ändå tredje matchen nu, man inte släpper in mål. Ja, det hade väl krävts ett mindre mirakel att det skulle ha blivit ett baklängesmål mot det här Brage. Så, ja, du får kommentera lite grann kring Brage-matchen, Erik, och sen också glida över då på Skövde sista omgången och det Marian tänker kring startspelare.
Nej, men Brage var svagt, absolut. Det var ju Gävle också hemmamatchen tidigare. Då blev det bara 0-0.
Men de hade något att spela för i den matchen Gävle, vilket inte Brage hade. Vilket jag ändå tyckte var någon slags skillnad.
Jag hävdar ju att fotbollslag alltid har någonting att spela för. De här spelarna i Brage borde ju liksom sett detta som en väldigt fin chans att visa upp sig på i ligans finaste arena och allt det där. Men HF var bättre, sen vad det beror på hit och dit, ja... Det hade kanske sett annorlunda ut om Brage hade haft mer att spela för då. Men första halvlek var ju klockren på alla sätt och vis. Alltså där, det går inte att klaga på någonting från HIF där, tycker jag. Sen kändes det stabilt och klockan tickade liksom i HIFs favör. Och det var aldrig särskilt läskigt. Och så brukar det inte kännas när man ser HIF spela fotboll. Det brukar inte alls vara så kontrollerat och så bra. Men det var en väldigt gedigen insats. Och ja, intressant med liksom elvan här. Jag är ju med Marian där att det kommer vara en annan typ av match. Nu har ju HIF visat att de vill ha ganska mycket bollinnehav mot en del motståndare. Och därför man valde Charlie Weber i förra Jon Birkfeldt här nu mot Brage. Vi var ju fel ute i förra veckans avsnitt där vi liksom tryckte mycket på att Birkfeldt borde starta. Det är inte så att vi står väl någonstans fast vid de resonemangen att Birkfeldt har den typen av egenskaper och att Weber är en mer offensiv mittback och Birkfeldt, om han ska starta i någon match så är det kanske denna med tanke på hur Skövde spelar. Men Thomas Rogne med i ekvationen också, som läget är nu, där snackar vi verkligen duellstyrka och en spelare som behövs, en riktig ryggradsspelare. Baxter efter matchen mot Brage öppnade till och med för ska det bli fem backar? Ska vi ta upp Charlie Weber som sexa, alltså som defensiv mittfältare? Så redan där hade han börjat laborera i sin hjärna. Och det gör ju det väldigt svårt att stå här måndag eftermiddag, ganska många dagar kvar till match, och säga så här tycker jag att HIF ska starta. Men det ska bli grymt intressant att se vad han landar i. Arvin Gigovic, tänker många kanske att han ska in i stället för Aqua. Rakt byte. Gigovic har en del liksom fysik och så också. Men det kanske rent har blivit ett formationsskifte, och någonstans vill man få in Björkfälts och Rognes egenskaper mot just det här laget.
Om jag får kliva in här då, eftersom vi uppenbarligen plockar från två olika träd här, både äpplen och päron, när ni nämnde Benjamin Örn och Thomas Rogne och Charlie Weberg. Vad då? Jo, men Benjamin Örn spelar högerback och de andra är mittbackar. Vad tänker ni?
Björkfält har ju spelat högerback också.
Ja, men precis. Men jag vet också att ni har sagt att ni egentligen inte vill se honom som högerback.
Nej, jag tycker han är väldigt mycket bättre som mittback. Så... Och jag tycker att Benjamin Örn ska starta.
Ja. Och du, Marianne, tänker då Björkfält till som högerback om Rogne kan spela, och kan inte Rogne spela, att Björkfält spelar som mittback på Charlie Webers position, eller tolkar jag det fel?
Så hade jag tänkt. Ja, jag tycker att han ska starta upp som högerback. Jag tror det behövs, alltså den här, just med tanke på att då får du tre starka duellspelare där bak. Med Dennis Olsson, både längden får du in. Benjamin Jörn är en annan slags högerback, lite mer tvåvägsspelare. Björkfeldt är ju försvarsstark. Och då får du både han, kan du ha han, Rogne och Bernardo Villar samtidigt, så hade jag nog gått på det som tränare. Absolut.
Sen skulle jag inte bli förvånad om Charlie Weberg kanske placeras som defensiv mittfält. Han spelade där för många år sedan när han kom upp i HIF Akademi och så vidare. Och så man kanske tar upp Hellborg ett hack, och att Gigovic blir kvar på bänken, och att man inte tar in Rasmus Jönsson eller något annat logiskt mittfältsalternativ. Och tar man då upp Weberg, som gjorde en väldigt bra match mot Brage, så frigör ju det plats också i backlinjen. Man behöver prioritera en sån som Rogne i en sån här match exempelvis, om han nu är frisk.
Men om man inte kan spela Rogne då, det verkar som att han kan det, men det är många dagar kvar som du sa, Erik. Men om man inte kan spela, ser du då Weberg kvar som mittback?
Jag är kluven. Alltså jag vill ju in Björkfält också. För att han passar ju strålande i en sån här match. Och är bättre försvarsmässigt än Weberg. Samtidigt har Weberg gjort det bra här nu. Han är viktig i uppspelsfasen, men då är frågan hur mycket uppspelsfas lik den mot Brage, exempelvis det som föranledde 1-0-målet. Där var Weberg viktig i uppspelsfasen, och sen så kunde Cole Alexander nicka in bollen. Hur mycket sånt spel kommer det vara på en antagligen dålig gräsmatta mot ett lag som Skövde? Ja, då kanske man får offra den typen som Weber är och prioritera Björkfält-profilen.
Nu står jag här och hyttar med fingret i studion, och det betyder att jag vill komma in här med en fundering. För nu har jag hört er båda prata om Jon Björkfält den här veckan. Sebbe är inte här för att han är ledig.
Han hade också pratat om Jon Björkfält.
Han hade också pratat om Jon Björkfält, han gjorde det först förra veckan. Och ja, det jag undrar över är följande. Nu har man alltså hållt tätt bakåt i tre matcher. Birkfeldt kom ju tillbaka och så spelade han en match, och sen så gick han sönder borta mot Gais, som jag såg det. En match där HIF var dåligt rakt över alla spelare. Och i den backlinjen var inte bra den tiden som Birkfeldt var med. Och sen har inte han spelat jättemycket. Jag undrar, vad är det som gör... Okej, jag fattar att det är hans karaktär och så, men ingen av oss vet väl egentligen vilken form Jon Björkfält är i. Varför skulle han gå före de spelare som ändå har varit starka mot slutet? Det undrar jag över.
Ja, nej, men det är
egentligen... varför har han plats på bänken då? Då ska man ju bara ha spelare som är 100%, eller vad menar du? Att han inte är 100% i
Nej, 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 jag menar
han
att
han har knappt spelat ju, så att ja, det jag menar är att frågetecken.
Ja, precis, det är det jag menar, att skadad vad är det länge som gör att det, han skulle vara i bättre form nu än de som har spelat de senaste matcherna och hållit tätt?
Ja, nej, men det är ju det som gör det väldigt klurigt, den här frågan, för som sagt, Charlie Weber gjorde en jättebra insats mot Brage och fyller en jäkla funktion i uppspelsfasen, han hittar fina vinklar där, och det man kan ju, vi ser ju en typ av match liksom mot Skövde framför sig, liksom väldigt brunkigt och sånt. Ja, då kanske å andra sidan, då kanske man behöver en sån som Weber så att han kan bryta mönster, så att HF inte bara slår långt och blir av med bollen och förlorar liksom andra bollar. Och som du är inne på, de har ju hållit nollan nu, tre raka matcher första gången på drygt 2 år. Där har ju Weber gjort någonting bra, sen kan man liksom kritisera motståndare och så, men att den här frågan kring Birkfeldt lyfts, det är ju för att han är en utpräglad duellspelare. Det är liksom, det är bara att kolla statistiken från när han spelar i Allsvenskan. Han låg högt upp i de statistiska kolumnerna. Det är liksom hans spetsegenskap. Och så är Charlie Weber i spetsegenskap, snarare spelat med bollen och trä in passningar och uppspelsfasen genom motståndarnas lagdelar. Så det är två olika typer där. Och
det, ja. Men jag är inte inne på det här med så, jag är inne på det här med duellspel, vikten av det också, men det är karaktären på matchen också som är, han är ju van vid att spela, vilka är vana vid att spela den här sortens matcher, och jag säger inte heller att HIF ska försvara sig till en pinne eller ett resultat eller gå, utan man ska liksom gå för det och hitta balansen i det någonstans. Men alltså, du får ju också ha i åtanke att det här är ett mental match också. En rätt så påfrestande mental match för många. Vilka pallar det här trycket?
Jo, så är det. Så är det.
Sen det är ju grunden, det är liksom, Skövde kommer ju bara köra. För Skövde, lite grann om jag ska vara ärlig, så spelar det någon roll om Skövde spelar i superettan för klubben liksom, eller i ettan nästa år? Nej, det gör det inte. Därför kan man också gå in liksom och de har varit utdrag. Jag själv räknade ut Skövde i sådana saker. Ja, men då var ett lag ändå. Och helt plötsligt så är de ett av de formstarkaste lagen de senaste 10 omgångarna. Och HG på sin sida, det vore ju helt direkt förödande om man, ja, nu kan de inte åka ut direkt, men om det blir kval, om man hamnar i ettan mot liksom i slutändan. Det är det jag menar, med all respekt för Skövde, så tror jag de kan leva med det på ett annat sätt om man åker ner en serie. Och därför är det, kommer vara en enorm mental påfrestning i den här matchen. Vilka pallar det är i HIF? Ja, men då kan, det har ju visat sig att för en sån som Cole Alexander, är ganska förtjust i honom, hans sätt att ta sig an matcher. Och det på det mentala sättet. Bernardo Villar är en annan, och liksom de som har spelat de här sortens matcherna, och då Birkfeldt, han är van från Varbergtiden att spela, eller han har ju varit i fler klubbar som har varit i det här läget, trängda läget. Ska man då liksom kasta i, ja, de andra har hållit nollan, jag vet, det är inte enkelt, men jag hade nog föredragit folk som har varit i den här situationen tidigare i karriären och slängt in dem från start.
Ja, nej, men Birkfeldt ska ju vara en ledare, och som du är inne på, Marianne, han har ju erfarenhet dels från Varberg, sen har han ju mindre smickrande statistik från Superettan när han har åkt ur där för x antal år sedan, 3 år i rad med olika klubbar. Charlie Weber kategoriseras kanske inte lika enkelt som en ledare, men jag hävdar att han har vissa ledaregenskaper. Sen har det inte riktigt tagit fart i hans karriär så där, men han var ju med i allsvenska kvalet exempelvis, spelat allsvensk fotboll med blandad kvalitet, men det är ju ingen duvunge om man nu väljer Weber ur ett erfarenhetsperspektiv.
Jag tror så här, min förutsägelse, under givna förutsättningar att det inte är någon spelare som går sönder på träningarna, så tror jag inte att Birkfeldt kommer att starta, för jag tycker att, eller jag tänker så här snarare, att det hade han gjort i så fall mot Brage. Jag menar att Stuart Baxter visade där vilka han satsar på i första hand, även om det är en annan karaktär på sista matchen. Jag tror inte han kommer att gå in och ändra på backlinjen där. Antingen så spelar Rogne eller så spelar Weber som mittback bredvid Villar. Och sen har du Dennis Olsson och sen har du Benjamin Örn. Jag tror inte det kommer att bli någon skillnad där.
Sen har de ju skiftat backlinje, ja, men det är väl nästan 20 gånger den här säsongen. Så att, det kan ju ske igen så att säga. Och sen vet jag inte, alltså matchen här hemma mot Brage på en ganska bra matta mot den typen av motstånd, det var väldigt klokt av Baxter att starta med Weber. HF hade en hel del boll och han var viktig där. Detta är ju en annan match, tänker jag, vilket gör att bara för att den här liksom backlinjen startar mot Brage så behöver inte det betyda att man gör det mot Skövde. Men någonstans här idag, måndag, långt kvar till match, så tror jag också att man kanske snarare använder Birkfeldt som en liten defensiv joker i leken. Att kunna stoppa in om man ska täppa igen.
Det var exakt det jag skulle säga innan du kom in där.
Han kan dessutom hoppa in på olika positioner. Man kan gå in på en extra mittback. Han kan, som nu senast i slutminuterna, komma in som högerback och så lyfter man upp Benjamin Örn ett hack när man tar ut löper. Så att det finns lite olika alternativ om man startar med Birkfeldt på bänken.
Jag tänker så att man kanske ändå försöker ta sig an matchen och vara bollförande, ha mer spel i det. Och skulle det mot den teorin som Baxter då skulle gå in med, om jag nu tolkar signalen, så skulle man tappa in ett mål, kanske två, att man då sätter in Birkfeldt, nu stoppar vi blödningen. Men jag tror inte att han kommer att ändra på backlinjen.
Sen har vi sett, vissa lag har ju haft typ 85% bollinnehav mot Skövde, alltså borta mot Skövde, första halvtimmen och så vidare och så vidare, haft väldigt mycket boll. Så att det kanske blir så nu också att HIF kommer ha det. De har ju trots allt lärt sig att ha mer boll på senare tid när de har utvecklat sitt spel. Och då blir kanske Weber en nyckel även den här gången, även om det är väldigt lätt att tänka spontant, ja men klart Birkfeldt ska starta. Man möter Skövde i en sån här avgörande match och Birkfeldt är den typen och så vidare. Men jag landar väl att Birkfeldt börjar vid sidan. Även om det är en intressant diskussion, det är svårt att, det är svårt att veta vad man tycker egentligen. Ja, det är klurigt.
Ja, men ni verkar, är du inne på Cole Alexander också såklart från start, Erik?
Ja, givetvis att snacka om. Givetvis, han ska starta alla dagar i veckan. Eller åtminstone på lördag.
Ja, och de längst tre fram, alla dagar i veckan precis, och åtminstone på lördag. De tre längst fram flyttar ju inte...
Ja, vi kan väl stänga Lima-diskussionen, Hjelm, eller? Ja. Här fick jag vatten på min kvarn väl för en gångs skull.
Absolut. Ja, visst. Nu, just det målet kanske inte var det svåraste han har gjort.
Nu syftar ju inte jag bara på målet, utan jag tyckte Lima visade vid 1-0-målet varför han ska starta när han droppar och så vidare. Amamusin bidrar inte med lika många verktyg i de olika delarna av spelet. Så för mig löper Lima ring på topp, utan alltså det har Baxter redan bestämt sig för.
Mm, du håller med om det, Marian?
Ja, men absolut. Lite längre fram. Det är lite grann frågan också om vem som hur man vrider och vänder på Aquas roll här, liksom, hur man funderar kring det. Vilken spelartyp man vill ha in där också. Det är väl också jag tycker också man ska kika lite grann på kanske inte Rasmus Jönsson har ju blivit bättre alltså tvåvägsspelare. Han var ju började som när han kom fram så var han ju väldigt framåtlutad offensiv. Sen har han ju också spelat i den här lite mer balanserade rollen också snabbhet. Han har tappat i snabbhet och så också. Men jag vet inte om han är... han har ju rutinen, han har erfarenheten. Jag har lite svårt att liksom bestämma mig själv för vad som passar i detta läget. Alltså inne på Aquas roll. Jag är inte så säker på att jag hade startat med Aqua. Han är ju duktig på att hålla bollen. Så, jo, det hade jag nog gjort mot Skövde om han hade varit tillgänglig. Det är också en sån liten knut man ska lösa, tycker jag. Liksom fundera lite grann kring.
Amin Alamawi har gått in i den rollen också tidigare, som ju faktiskt är ett alternativ där Gigovic nämnde. Och det finns ju en bortglömd spelare i truppen också.
Men där är väl tveksam form, va? Om man ska utgå på Hjälms resonemang att man ska ha de spelarna som har gjort det bra på sistone, så är väl Hamavis, så som jag upplever det, är väl där formen är väl lite tveksam, va?
Jag tror det ska mycket till för att han startar. Sen finns ju en bortglömd spelare i truppen också, Andreas Landgren, som också, om vi nu snackar profil och liksom egenskaper och så hade han ju passat in sån här. Det hade varit en ganska skön spelare att ha på bänken, kunna stoppa in på olika positioner
det
och så vidare.
Det håller jag med om, Erik.
Men
jag tycker också det.
Men frågan är om han får plats. Han har inte varit med nu på sistone. Kabashi var väl 19:e gubbe senast gick för. Intressant att se vilka Baxter tar med sig.
Men det är väl ganska uppenbart att det är några spelare som Baxter inte håller jättehögt upp i rangordningen. Eller?
Nej, och de är ändå inte aktuella för att ha en bärande roll på lördag. Det ska bli otroligt intressant. Det är alltid lite intressant att se hur han ställer upp det här laget. Men den här gången så tror jag faktiskt att Baxter har lite grann att ta ställning till och fundera på vissa positioner. De där tre längst fram är väl ganska givna. Men sen har du lite längre bak i vagnen. Jag och Kalle Jehulsson.
Ja.
Men däremellan, mellan Kalle och de tre där framme, jag kommer nog inte kunna peka ut en heller på lördag när vi tar oss upp till Skövde och säga att hur det här landar, den här startelvan.
Ja, men en spelare som kommer att starta, det är för mig också alldeles uppenbart. Oavsett hur han har presterat eller vad vi tycker att han har presterat eller vad ni tycker att han har presterat, så kommer Adam Hellborg att starta. För det är en av de spelarna som Baxter alltid har med om Adam Hellberg är frisk.
Hellborg
och inte avstängd.
Ja, nej, jag tror också han kommer att starta. Sen tycker jag det är intressant, alltså i det här läget allt ställs på sin spets. Det finns olika scenarier att ta hänsyn till. Dessutom resultat i någon annan match som man kanske behöver tänka på. Hur formerar man bänken och hur, alltså just det här vi är inne på med Birkfeldt, det kan vara ganska skönt att stoppa in honom och så. Och Langren också. Alltså, jag hade tagit med mig Langren upp och haft honom som en, ja, men får jag säga joker då? Lite tråkig joker kanske. När man säger joker tänker man målskytt och så. Men det kan ju vara ett sånt läge där det vore härligt och nyttigt och kanske till och med nödvändigt för HIF att ta in spelare som man fysiskt präglade, hårt jobbande, lojala och så vidare och dessutom rutinerade. Det är väl sånt som Baxter också får tänka på såklart. Alltså det finns en startelva, sen finns det en slutelva också. Och slutelvan, där får man jobba med olika scenarier.
Ja, det vi kan
avslöja är väl att Marian hoppar ur detta avsnitt nu, va? Han hade någon viktig intervju.
Ja, han...
Så är det i det här journalistlivet.
Vi får se om han kanske hoppar in igen. Men vi ska fortsätta prata, Erik, för vi är inte färdiga här. För att i början här så pratade ju Marian om dramatiken och att det kan bli minst lika dramatiskt som det blev i näst sista omgången i Allsvenskan. Det behöver vi inte prata om. Ni som har sett, ni har sett. Och ni som inte har sett, ni har missat det vi andra har sett.
Ja, då får ni se i kapp. Ja. Det var episkt.
Ja, det var det faktiskt. Det var det sjukaste jag har upplevt i fotbollssammanhang. Jag tror faktiskt inte jag kan hitta något som ens är i närheten.
Nej, det är väl bragden i Berlin och en Barca-vändning mot PSG och lite sånt man börjar tänka på. Men det var ju liksom verkligen... På den, på den nivån. Helt otroligt.
Mm. Men dramatiskt kan det bli. Väldigt dramatiskt kan det bli. Och det kan... Om Jönköping Södra sprattlar till liv och plötsligt tar ledningen upp i Borlänge och Skövde tar ledningen mot HIF, ja, men då blir det ju en nagelbytare av rang.
Ja, men precis. Det är ju det som är så intressant med de här matcherna. Allt spelas samtidigt. Alltså ponera att det blir så som du säger första 10 minuterna. Skövde gör 1-0 och så får man rapporter om att J Södra också gjort mål. Då är det ju alltså, det ska inte till extremt mycket för att det händer. Och tänk vad det kan skaka om. Det finns liksom en dramaturgi här också, liksom när de här målen kan ske, om det nu blir mål.
Och det kan ju faktiskt bli precis tvärtom också, att den här dramatiken planar ut omgående, att Brage tar ledningen och att HIF tar ledningen tidigt som mot Brage. Ja, men då kanske det här blir en walk in the park, som man säger ibland.
Ja, det kan ju bli så.
Ja, men det är
så.
Inte heller ett omöjligt scenario.
Nej, men det är det ju inte, och det är ju just det som gör det så extremt spännande, att det en hel del olika scenarier som inte alls är omöjliga. Man kan se både det ena och det tredje, både det ena och det andra och det tredje framför sig, så att säga.
Men jag tycker ändå att vi ska hålla upp lite grann vid Skövde, för om man tittar på deras form som ni har nämnt lite grann om, att de är ett av de mest formstarka lagen, så har de, om jag inte har räknat fel nu, 4 raka hemmasegrar och 14-4 i målskillnad på de 4 hemmasegrarna. Så hemma är Skövde ett helt annat lag än vad man är borta. Och det är den ena delen. Och den andra så är att de har ingen spelare så här som har stuckit iväg i skytteligan och som har gjort 20 mål eller 15 eller 10. Utan det finns ett gäng som ligger runt 5. Hugo Engström gjort 6 mål. Aziz Temitoppi Yusuf 5. Filip Skyberg 5. Isak Bjerkebo 5. Isak Widjeskog 5.
Precis. Bjerkebo inlånad somras från Kalmar exempelvis, en bra spelare, skåning, Malmöpåg väl tror jag, fått några allsvenska minuter Kalmar också. Widjeskog som du nämnde, kommer från Finland om jag inte är helt ute och cyklar här, och tillhör också Kalmar. De har några unga spelare som är intressanta. Yusuf inlånad från Mjällby, gjorde ju den viktiga reduceringen nu mot Trelleborg, vilket också var, ja, men typiskt Skövde. Den här matchen på Vångavallen där man alltså åker på 0-2, kommentatorn säger att här kom det avgörande målet i 89:e minuten.
Sen så, man måste lära sig det, att inte ta ut något i förskott.
Ja, och framförallt när Skövde spelar, även om det då var på bortaplan där de är sämre. Så Marian sa att han hade räknat ut dem i somras, så det hade ju de flesta. Jag, inte för att hylla mig själv så, men när jag såg hur de plockade in spelare och så dessutom deras sätt att spela, så jag tänkte att men de kommer att skaka liv i den här säsongen. Och jag har ju pratat länge om den här matchen mot HIF, att den kommer antagligen gälla någonting. Och ja, det kittlar i magen nu när man verkligen har den här matchen framför sig. Det var inte bara någon form av illusion.
Jag tänker att det ändå blev så.
Det är fascinerande, för att Skövde var ju helt under isen, alltså poängmässigt och så. De borde ju varit ute för länge sedan egentligen. Men de har hämtat någon målvakt från Norrköping, Lindell, och gjort liksom, ja, men lite blandad kompott, men överlag ganska bra. Och så några andra bra värvningar, och Tibell som tillhör Norrköping, gjort några viktiga mål nu på slutet. Och man gör konstiga mål liksom. Det kan ju vara en utspark eller en inspark, och så 2 sekunder senare så ligger den i nät, och det kan vara någon rensning typ, och så studsar den på någon panna och så är den helt plötsligt där bland nätmaskorna. Det är ganska kul att kolla på Skövdes highlights-paket faktiskt, för det är så typiskt Skövde. Det är precis sådana mål de ska göra. Det är brunkigt och det är viljestarkt.
Och du nämnde ju för mig innan vi gick in här i studion att du ställde en fråga till mig. Vet du vem som har gjort flest mål på hörnor, eller vilket lag och vilka som har sänt in flest mål på hörnor? Och så skulle jag agera någon slags gissare där, och det gick ju inte så bra. Men det säger en del i statistiken där också.
Ja, vi kommer antagligen skriva om detta i dagarna i någon form. Men jag och Sebbe kollade på, vi gick igenom alla hörnmål i Superettan enligt Y-Scout då, hur de räknade, och vi kollade på mål och satt med anteckningsblock och så, och gjorda mål
på hörnor då, alltså
på hörnor, där toppar Gais och Sundsvall på 10, och sen så är det Skövde på 9, och kan säga Örebro är näst sist med 3 gjorda mål. Vilka är sist då?
Ja, nu vet jag det, eftersom jag inte visste det då, men du sa ju det till mig sen.
Ja,
så jag vet ju det, så att jag ska inte framställa det som att jag kan gissa.
Du kunde ju ha spelat med där.
Ja, det hade jag kunnat göra.
Nej, men det är HIF på 1 mål. Det var väl mot Gais, Amar Mohsin, på hemmaplan.
Och det är länge sedan.
Ja, insläppta mål, HIF. Ja.
Där vet jag att de ligger långt ner i statistiken, för det har jag hört tidigare, att de har släppt in många. Och också
ja,
sett
det har
att,
vi skrivit om, ja, hela säsongen. Jag
har också sett själv med egna ögon.
14 mål enligt Y-Scout, insläppta mål på hörnor, och Skövde har släppt in 10. Sundsvall, Östersund har också släppt in 10. Landskrona Boys har släppt in 9, och sen Gävle på 8, och Ja, nu har jag dragit hela, ja, hela
listan. Men det kanske är lite, just i det här läget, lite orättvist mot HIF också att prata om att de är långt ner i... Det är ju sant över hela säsongen, men de sista matcherna har man inte släppt in mål överhuvudtaget. Så att det är möjligt att en del i hela det, den produkten att inte släppa in mål, är att man har blivit bättre på fasta situationer hemåt.
Ja, jag skrev ju om det för några veckor sedan att Stuart Baxter hade kupat till sig en granskning som hade gjorts av italienska fotbollförbundet där de hade kollat igenom ute i Europa. Hörnmål, hur görs de, vilka är bäst och så vidare. Arsenal var väldigt bra på det, Milan var sämre och HIF fick lite, fick några aha-upplevelser och rättade till några grejer och sen så har det ju blivit bättre. De har ju mött Brage, de har gjort 7 mål på hörnor. Gävle har gjort en hel del också, 9 och så. Så att de har ju inte mött de absolut sämsta lagen heller vad gäller hörnmål.
Nej, men av ert snack att döma så kan HIF förvänta sig väldigt mycket av tryck på fasta situationer. Att man lastar på, lyfter fram, satsar på det verktyget att göra mål verkligen under just fasta situationer.
Ja, men just lastar fram, det är ett väldigt bra uttryck för det är precis så det känns. De har några tunga pjäser där och trycker gärna in mycket folk mot mållinjen så att det blir extremt mycket trafik framför målvakten och det tror jag absolut man kommer göra nu mot HIF som inte har den bästa målvakten i luftrummet heller. Man gjorde det mycket mot Landskrona Boys exempelvis där det är samma sak. Ramon Cardora, deras målvakt, är inte världsbäst i luften om man säger så. Kalle Olsson har ju också vissa brister där. Jag tror man kommer trycka in otroligt många spelare mot Kalle Olsson så att han knappt får något utrymme att hoppa upp och ta bollen. Och så slår de en inåtskruvad hörna som kanske rent av, om ingen tar den innan, går rakt in i mål. Det har man sett Skövde göra för.
Och om man minns tillbaka hur det var i vårens möte så minns jag att Tobias Linderoth var inte nöjd efter den matchen att man inte vann mot HIF. Kommer du ihåg det också?
Ja, det var ju lite rubriker även i riksmedia efter hans utspel i Discovery-intervjun var att det inte finns målkamera och sånt om jag inte minns fel.
Mm. Nej, och han tyckte att Skövde, om inte jag minns fel, tyckte att Skövde var bättre än HIF i den matchen också.
Ja, i en väldigt, väldigt svag fotbollsmatch överlag. Mm. Skövde är också laget med minst bollinnehav. Oh. Vilken överraskning, va?
Ja.
I hela serien i snitt 40,3. HIF på plats 13 där med 47,7 i bollinjen. Bara lite kopplat till det vi pratade om innan med Weber i Birkfeldt och så vidare.
Och lite måste vara lite udda situationen då för Skövdes tränare Tobias Linderoth som nu alltså ska göra allt han kan för att hans lag ska krossa HIF. Det är det handlar om i det läget för att gå förbi HIF. Och samtidigt vet att nästa säsong så tar han över Varberg som har åkt ur allsvenskan och ska spela i Superettan.
Men det är också det. Det var en sak om Skövde hade haft Örgryte och AFC Eskilstuna flåsande i nacken, då hade de verkligen kunnat gå för det här fyra målsresultatet. Men det är ju faktiskt så att de har ju någonstans en kvalplats att bevaka också. Hur mycket kommer de satsa på att komma upp på säker mark och undvika kval kontra risken då att tappa poäng och bli omkört av Örgryte eller AFC Eskilstuna.
Och Örgryte möter då Boys i sista omgången. Borta, ska sägas. Samtidigt som Eskilstuna tar emot Örebro hemma.
Eskilstuna utan ex-HIF:aren Ali Sulic som spelar varje minut normalt sett för AFC.
Ja, där har ni lite förutsättningar mellan Skövde och HIF.
Mm. Ska vi lyssna på Alexander Nilsson som får ge en liten rapport? Ni känner väl igen honom. Det var ju den målvakt som fick flest minuter i HIF-tröjan när det var kaosigt på alla håll och kanter 2020 i Allsvenskan. Det var ju till och med så att Ian Pettersson spelade allsvensk fotboll då. Nils Arvidsson, reservmålvakt idag, fick också rycka in som reservmålvakt i några matcher då. Det var fem, sex allsvenska målvakter som figurerade i A-laget i året. Alexander Nilsson var den som spelade mest. Och sen så var det ju så att konkurrensen med Kalle Olsson och Anders Lindegård gjorde att Alexander Nilsson blev kraftigt åsidosatt och hamnade sedan i J-Södra inför förra säsongen och har varit där sedan dess. Och han spelade ju nu mot Gais under söndagen när Gais vann med 2-0 och säkrade allsvenskt avancemang på Stadsparksvallen. Så här dagen efter så ringde jag till Alexander Nilsson och inledde med att ställa frågan, ja, men hur mår ni nu efter att Gais arrangerade sin segerfest hemma hos er?
Ja, det är klart inte är roligt. Vi var ju där för att framförallt vinna matchen och ta tre viktiga poänger bort och så vidare, men även att kunna förstöra deras häst. Det är ändå vår hemmaplan vi spelar på. Det är vi som ska vara förande där och ta initiativ i matchen. Så ja, ett tråkigt resultat. Men vi får släppa det och gå vidare till Brage borta.
Mm, för det är ju då det avgörs om ni... ja, ni har ju tre olika scenarier framför er. Om ni åker rakt ur eller om det blir kval eller om ni lyckas säkra kontraktet. Det avgörs då på lördag. Hur mår ni här nu inför avgörandet?
Nej, alla är rätt så glasklara med att vi kommer på att åka upp till Brage och vinna. Och vi kan inte lägga så mycket energi på vad som händer i andra matcher. Så det kommer att vara enbart fokus på vår match och gå ut och försöka vinna den matchen. Får vi se efter slutsignalen vad det leder till.
J-Södra hade ju en fantastisk vårsäsong. Ändå har ni hamnat i det här läget. Kan du peka på någon specifik anledning till att ni befinner er i den här situationen nu?
Nej, jag önskar vi hade kunnat göra det, men... inte mer än att ta 24 poäng på våren och sen ligga där vi ligger nu. Helt orimligt för mig. Vad det beror på vet jag inte. Jag önskar jag hade svar på det.
Om ni gör ert så kan det innebära att ni skjutsar ner HIF på kvalplats. Du har en lång bakgrund i klubben. Har du reflekterat över just det scenariot med tanke på dina HIF-band sen tidigare?
Nej, det enda scenariot jag har funderat på egentligen är att om vi vinner om så finns risken att vi klarar oss direkt. Och det är ju målet. Och sen att det är mot HIF är klart tråkigt, men för egen del och för klubben som jag är i nu så hade det betytt mycket att undvika kvalet och klara det direkt. Så det, ja, det är klart att jag tror att det är mot HIF som det kan vara mot, men för egen del och så är målet att söka få resultat med oss, att vi klarar oss direkt.
Du var den målvakt i HIF som fick mest speltid i Allsvenskan 2020. Då var du med om en degradering och sen så höll du dig kvar i klubben ett tag och fick inte mycket speltid därefter. Lämnade för J-Södra för att slå igenom på riktigt på seniornivå efter en liten krokig tid i HIF då. Hur har det varit sen flytten uppåt i landet, sen du lämnar HIF?
Det har jag känt bra. Jag kom in här 2022, spelade höstsäsongen och det känns väldigt bra. Vi är klara oss kvar med en väldigt bra höst. Våren här 2023 också var väldigt bra. Gick bra för laget och individuellt. Sen något som har hänt på hösten har gått lite mindre bra. Men individuellt så känns det som ett steg framåt i karriären och hoppas kunna fortsätta på den resan.
Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Swedea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på swedea.se/företag och jämför själv. Swedea.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Alexander Nilsson, som ju, ja, han stannade ju kvar länge i HIF. Jag vet att jag frågade, ni frågade, men för sin egen karriär ska han inte gå vidare. Han var kvar i HIF. Ska du inte gå vidare? Han var kvar i HIF. Men till slut så landade han alltså då och gick vidare till Jönköping Södra. Och antagligen är det väl han som kommer att stå borta mot Brage. Vi får väl gissa på det i alla fall.
Ja, men verkligen. Jag skulle bli väldigt överraskad om så inte blir fallet. Han har haft lite skadeproblem i år, så han har inte spelat varje match, men har ju nu petat David Selic, som faktiskt var med U21-landslaget nyligen, vilket är väldigt anmärkningsvärt, tycker jag. David Selic blev petad efter en toktavla för några veckor sedan, och Alexander Nilsson är ju en sån målvakt som kan verkligen stå på huvudet och alltså verkligen totalt bomma igen en sprattelgubbe på ett positivt sätt, skulle jag säga. Så har han rätt dag, så kan han liksom stänga Brages målkonto själv. Den kapaciteten har han, och det såg man bitvis i Allsvenska Arena 2020. Att
ja, där gjorde han inte bort sig.
Nej, det gjorde han inte. Sen har han inte riktigt fått fotfäste på seniornivå. Viktig match här nu också, eventuellt viktiga matcher om det nu blir kval för J Södra, att han håller sig kvar med sitt lag på elitnivå. Det var en sak när han lämnade Allsvenskan, ja, men då har man i regel några superettanklubbar, men hans CV kommer ju få sig en rejäl turn om det blir en ny degradering, om det nu blir från superettan, för att han ska spela i ettan, det vore slöseri med begåvning, tycker jag. För han har allsvensk kapacitet och ska absolut spela i superettan som läget är nu. Och så kanske en vacker dag så kan han ta steget tillbaka till allsvenskan. Men viktig match för honom också, utan tvekan, på det personliga planet.
Och anledningen till att vi pratar om detta, och jag upprepar det är alltså att Jönköping Södra är ett av de två lag som kan hjälpa HIF. Så står Alexander Nilsson på huvudet och håller tätt bakåt, så kan det räcka med att Jönköping Södra gör ett mål framåt och HIF inte vinner då mot Skövde. De spelas ju samtidigt alla matcher sista omgången.
Ja, och så om du förutsätter att Skövde då vinner med 4 mål.
Ja.
Eller nej, nu är jag med. Ja,
du är med på vad jag menar. Vinner Jönköping Södra med 1-0 kanske.
Tankevopan.
Ja, precis. Mm. Och sen, ja. Och Skövde vinner, oavsett hur många mål, precis, så hamnar HIF på kvalplats. Därför pratar vi också om Jönköping Södra. Därför gjorde du intervjun med Alexander Nilsson. Plus att han då har en HIF-koppling bakåt i tiden.
Exakt. Och det finns ju fler Helsingborgs-kopplingar där. Jonas Barney, sportchef för J Södra. Robin Bok, nyckelspelare i det laget också. Så att... Ja, lite speciellt ändå.
Men för att ni ska få lite så här, jag vet inte om det kan stilla nervositet hos en del av er eller få upp lite extra hopp inför lördagen, så är det så att Brage hemma, som vi nämnde inledningsvis, är väldigt starkt, har varit det. Nu har man förlorat två matcher i rad i och för sig, men det har varit på bortaplan. Innan dess hade man 3 raka segrar och man hade då 3 raka hemmasegrar också, 5 utan förlust på hemmaplan. Och det som är intressant här är att Brage har inte bara varit starkt hemma och vunnit hemma, utan man tittar man på de senaste matcherna man har vunnit hemma mot vilka lag, så har det varit mot Eskilstuna 4-0, Skövde 3-2, Örebro 2-1. Sen har man spelat oavgjort hemma mot Trelleborg. Och man har också slagit Utsikten lite längre tillbaka i tiden med 3-0. Det jag vill säga är att man har varit skarpt på hemmaplan, men också mot de här lagen som legat i den nedre regionen. Och går man bakåt lite grann i tiden, så var ju faktiskt Brage också involverat i den här dramatiken. Det var ju halva tabellen då. Så att Det talar emot Jönköping Södra, de två faktorerna. Jönköping Södra är där och skvalpar i botten, plus Brage då starkt hemma.
Ja, verkligen jätteläskig match att komma till Borlänge och den inom situationstecken arenan, den är ju ganska pissig alltså.
Tycker du inte om att sitta på Donnarsvallen och ha en stolpe mitt i ansiktet?
Nej, det är
då
ju inte det roligaste alltså. Men komma dit i november, avgörande match och måste vinna och mot ett hemmalag som dessutom kan spela lite fritt och kanske ha lite kul. Jag är jättetuff uppgift, och med tanke på det du nämnde också så är det motvinden piskar J-södra personerna i ansiktet utan tvekan.
Å andra sidan så måste jag ju också, för att vara konsekvent med mig själv, konstatera att ja, du kan säga att de kan gå ut och ha kul. Det kunde de faktiskt ha gjort också mot HIF.
Ja, jag lyfte ju det perspektivet då också, att de kan ju gå ut och tycka det är ganska skönt på Olympia. Men
nu är det ändå hemma. Det är nog roligare att spela hemma, även om det är kul att komma till Olympia också. Som
ja, och någonstans gillar jag ju inte de här resonemangen som grundar sig i att ha kul och inställning och sånt. Så att jag lyfter inte. Jag säger bara att Brage är favorit inför den matchen och så.
Ja, vi ska inte prata mer om den matchen, utan vi ska också hinna med och resonera lite kring. Jag tar om det där. Vi ska hinna med att resonera lite grann kring en enkät som ni gjorde, Erik, du och Sebastian, inför matchen mot Brage.
Ja, vi ringde ett gäng profiler. Många profiler, alltså HIF-profiler, har ju antingen i klubben. Jag menar Baxter, Hasse Eklund, Micke Dahlberg. Alltså de är ju enkätkompatibla, om man säger så. Alvaro Santos, Mattias Lindström har haft för mycket med den här upplagan att göra för att de skulle bli aktuella, och Andreas Gångqvist är ett kapitel för sig. Men vi ringde i alla fall Per Hansson, vi ringde Adrian Gashi, vi pratade med Kenneth Storvik, Erik Sundin, Max Svensson, Bosse Nilsson och Marcus Gotte. Ja, han hette Marcus Nilsson tidigare. Ni vet, mittbacken som blev såld guldåret 2011. Så då fick de svara på tre frågor. Varför har HIF hamnat i den här situationen? Klarar HIF-kontraktet? Och oavsett serietillhörighet nästa år, vad är allra viktigast för HIFs framtid? Det är många intressanta svar där.
Ja, och intressant är också att Marian Svab är nu tillgänglig igen, så han återkommer in i veckans HIF-podden. Välkommen tillbaka, Marian. Du hörde precis var vi är någonstans i avsnittet och i enkäten.
Fria byten.
Ja, nej, det gick inte idag att vara med hela avsnittet. Men nu är jag tillbaka. Jo, men den enkäten, det var väldigt intressant faktiskt på det hela taget. Och där var i alla fall en spelare, eller till och med, även med en Kalle har ju skött sig bra i mål, men kan man registrera Adrian Gashi inför lördagens match så...
Han hade älskat Skövde borta, eller hur?
Ja, han hade gjort det ju. Jag tror inte det har så mycket att göra med att han inte har spelat på ett tag, utan han hade nog gått att kasta in honom där för att röja runt lite på mitten, ja. Nej, men det om vi tittar då, det var ju framåtsyftande enkäten såklart, eller lite både bakåt och framåtsyftande, Erik, om jag fattar det hela rätt, för man kan ju dra vissa slutsatser av hur det har gått, hur man inte ska göra om det nu går som det ska att HIF fixar det här ju, så är det ju ställt utom allt tvivel. När man läser de här kloka människorna så är det så: jobbar du rätt så belönas du, jobbar du fel så får du det rätt hårt i nacken. Och det är någonting som HIF har gjort under väldigt många år. Efter denna säsongen är det nog dags för ett rejält omtag och försöka börja göra rätt saker. För att på lång sikt får man det belöning. Visst, nu förlorar ju ett sånt lag som... Eller förlorade första matchbollen, missade de i Elfsborg igår. Men det är en sån klubb som har jobbat rätt väldigt länge. som HIF har en del att lära av. Folk snackar om mindre klubbar som Värnamo som ligger ju, vad är det? Nu har jag inte alls svenska tabellen framför mig, Erik.
Femma, va?
Femma. De gör också, men det är klubbar som arbetar, som har bestämt ett arbetssätt och som man följer och som man inte ändrar halvvägs in i säsongen, tar in 10 mittfältare till för att försöka rädda någonting. Och det betalar sig.
Det är
jag gör rätt saker. Det är väl det som enkäten summar som arm av enkäten.
Ja, det är intressant. Alltså, många av de resonemangen som vi har haft, men framförallt här i HF-podden, men även i diverse krönikor och sånt, är ju, ja, men de rimmar ju med de här åsikterna som kommer fram från de här profilerna som nu inte tillhör klubben och kan tala lite friare och har ett lite annat perspektiv. Så att man känner ju själv att man har inte varit helt ute och cyklat kring allt vad gäller felen och bristerna i HF. Och Max Svensson som nyligen, ganska nyligen i alla fall, var i HF och kanske dessutom är aktuell från återkomsten en vacker dag, ja, men tryckte mycket på det här med kontinuitet både på tränar- och spelarsidan och ja, men många andra resonemang var väldigt lika de som vi har pratat om. Så ja, jag är ju också inne på det Marian säger med ett omtag och tålamod och bygga lite identitet.
Jag håller med Erik, vi har faktiskt varit inne på det rätt länge, men jag tycker det har varit som en repad skiva för alltså att vi har sagt, men detta året, denna säsongen, denna känns det som att HF kommer att börja jobba rätt. Och sen har man avvikit så fort inte, eller så släpper man det spåret och börjar panikgöra grejer. Man tittar på rätt mycket på de här två lagen där kan Erik faktiskt fylla i som gick upp i år, Västerås och Gais. Också två från och till väldigt missköta klubbar under många, många, många år med potential i två städer där det finns förutsättningar, även om Västerås kan få både hockeyn och bandy faktiskt är större än fotbollen. Så är det ändå en klubb man såg nu, vad hade de? 6000 på den här avgörande matchen. Där finns ju ett intresse. Men det gällde bara att de fick in rätt människor. Jag läste både intervju, vi hade en stor intervju i tidningen, ett stort reportage på Västerås inför det här avgörandet. Men både en väldigt klok ordförande och givetvis en bra tränare. Det är inte så att de har handplockat de bästa spelarna, utan de spelarna som behövs i det de ska göra. Gais likadant. Efter många års turbulens och nödlösningar och paniklösningar så tar två klubbar upp. Och kanske gjorde de en väldigt bra trupp och sett till konkurrensen. Men de har gjort bra saker under lång tid. Och nu får man belöningen här. Och det tror jag, den resan kan HF göra. Absolut. Utifrån de förutsättningarna. Största sporten i stan i en stor kommun och Sveriges största kommun. Det är klart som fasen att de kan göra samma resa. Men det får inte börja bli så. Ja, nu ska vi sluta upp för 2024 direkt. Det är inte bra att börja i den änden.
Nej, men det har ju verkligen funnits en struktur de senaste åren. Och Gais har ju också varit en av Sveriges största kaosklubbar, utan tvekan. Det har ju varit en sån klubb som har konkurrerat lite med HF vad gäller turbulens. Men de satte en strategi för ett par år sedan och hållit fast vid den. Och då har det gått väldigt snabbt dessutom. Jag menar, kolla på en sån som Gustav Lundgren. Vem visste vem han var för ett par år sedan? Alltså han spelade i Onsala i Division 2 och han är inte purung. Man plockar honom, visste vad man gjorde, vågade liksom ta en sån spelare som faktiskt var lite äldre och inte hade något bra CV överhuvudtaget egentligen. Lirat med Onsala i Division 2 och Division 3. En av Superettans absolut bästa spelare i år. Vi har pratat om scoutingverksamhet och HFs brister där. Hur länge som helst, vi kan inte ta den stora diskussionen idag också, men det är bara ett exempel på hur klubbar kan jobba om de har en plattform att stå på.
Kopplat då till den enkäten så är ju ni inne nu och pratar kring det som faktiskt nämndes i den enkäten om det här med vilken identitet vill man ha, ska man ha, vilken kultur ska bära klubben. Och det leder ju förlängningen till sen, de här spelarna, de här karaktärerna vill vi ha i vårt lag, så här ska vi hantera detta, och så siktar man på att värva in dem. Och så kommer man då till nästa stora, svåra punkt i den här stan, och det är ju långsiktighet. Så det är ju flera nyckelord. Att det är en sak att säga att okej, okay, nu ska vi ha den här identiteten. Det här ska HIF stå för. Det här ska vi stå för. Och då ska vi in med de här spelarna. Och så gör man det. Och så har man tagit de två stegen och så får man inte utdelning första året. Ja, men då blir nästa fråga: är man beredda att stå för det man har sagt med uthållighet? Även om det gnisslas och frustras ute i supporterleden att HIF inte är bättre. Finns det möjligheter och utrymme att tänka 3-5 år? Alltså det är en så stor fråga det här, och många tunga bitar som ska samordnas och som man ska ha kurage och ryggrad att stå för. Sen måste man också vara öppen för flexibilitet att... Och det är väl där någonstans det kanske då har skavt. Att nej, vi har försökt sätta en identitet men det har inte lyckats. Och så, ja men då är vi flexibla och så försöker vi ändra. Och så har det blivit pannkaka och så en ny pannkaka. Och ytterligare en pannkaka. Det är inget lätt uppdrag det här att hitta en guys. Eller hitta en Västerås.
Nej, fast har man en struktur och en identitet så är det väl bara att stå fast vid den. Alltså, var inte så jäkla populistiska varenda jäkla gång. Alltså... stå för det ni har satt. Har ni satt en bra struktur, då går den att följa i alla världar, om ni verkligen tror på det. Men det är ju det HIF inte har lyckats med, och så har det blivit populistiska beslut och man har lyssnat för mycket på gemene man som bor i den här stan. Lita på er egen kompetens istället. Sen är ju problemet att den kompetensen inte har funnits. Men hittar man rätt folk här som kan styra det, då ska de kunna stå emot det yttre trycket. Kolla på när Elfsborg blev 12 eller 8 eller vad de blev, och det har varit banderoller mot Jimmy Tillin. Man stod kvar och kolla var man är nu. Ja visst, det kan bli tröttsamt att liksom jämföra med Elfsborg och det finns skillnader hit och dit. Jo, men det finns väldigt många exempel i svensk elitfotboll på klubbar som har tagit steg tack vare en röd tråd genom sin verksamhet och tålamod, och där ligger HIF i lä.
Men då är frågan om vilket som är hönan och vilket som är ägget här, vilket kommer först? Är det att få in kompetens som inte finns nu för att kunna sätta en identitet, eller har man kompetens för att sätta en identitet och sen plocka in folk för att underhålla den identiteten? Är ni med på vad jag menar? Vilket är det första steget? Är det att hitta kompetens för att det inte finns, eller är det att hitta kompetens till den identitet man vet att man vill ha?
Ja, men det blir ju, om det finns kompetens, alltså kompetenta människor har ju enklare att sätta en bra struktur än inkompetenta, om vi ska vara så. Det finns en del kompetens, alltså bara en sån som Micke Dahlberg tror jag mycket på. Nu är han ju egentligen akademichef och sånt, men jag tror det är en sån person som behövs i organisationen. Får man in med liksom fler av den typen, och att de också inte befinner sig i världens stormigaste storm som det har varit nu. Jag menar, Dahlberg sitter ju på hur många stolar som helst, känns det som, för efter att man sparkade Granqvist så ska han, alltså 24 timmar om dygnet räcker inte riktigt till för honom just nu med tanke på allt han ska göra. Men tänk om man kan använda den kompetensen på ett långsiktigt och hållbart och inte så stressat och forcerat sätt. Helt säker på att man kan få resultat då, att det kan ge ringar på vattnet också, att ja, men, de kompetenta människorna kan få in fler av den stilen och så vidare.
Jag sätter en förhoppning här faktiskt till den nya ordföranden Fredrik Karlsson. Han har ju visat åtminstone fram tills nu att han inte är rädd för att ta obekväma beslut, och det är nog det som HIF måste ta en hel del av även framöver. Obekväma beslut i kombination med det ni pratar om, att hitta rätt kompetenser till det man vill göra. Stuart Baxter efterlyste kultur, HIFs kultur och identitet, skapade det redan när han var här förra svängen. Vad var det? Han gick väl 08 eller vad det var. redan då sa han liksom, vad är det för, vi måste, och då blev han rätt mycket utskrattad i klubben, för att han de tyckte att det var råkigt, så det är ju jätteklubbigt för identitet. Jag har pratat med Stjort genom åren, men han är inne på det spåret igen. Jag tror att det fortfarande idag alltid tyckt det, alltså att det är väldigt viktigt. Alltså, jag kan inte peka på vad HIF står för. De klubbarna som är tydliga med sin identitet som man har skapat och lagt grunden för, det är ganska lätt att peka på de klubbarna. Men de klubbarna som famlar och försöker jobba kortsiktigt. Sen har du ju liksom, du behöver ju inte de stora ekonomiska musklerna om du gör rätt saker och jobbar på rätt sätt. Det går att göra det med små medel också. Det är inte bara så här, ja, men det är alltid pengar som avgör. Ja, kanske det blir ändå Malmö som vinner här till slut. Men det är inte det HIF ska sikta på, utan HIF ska på att bli en stabil organisation som växer sakta på sikt. Kanske det blir en sån klubb som, ja, men jag menar, ta rivalerna i serien, Landskrona BoIS. Nu pratar jag om det i HIF-podden, men det börjar man inte om. Utan jag kan ta det. De har också varit en kaosklubb genom åren. Slopp. Herregud, det var ju ett normalt tillstånd nere där i 3 mil söderut. Men idag så de jobbar på ett visst sätt och fortsätter att jobba, har gjort det under några år. Jag är fullständigt övertygad. Det kanske inte blir... Ja, varför inte, skulle inte HIF kunna göra en resa så som Värnamo gör, bara man gör rätt saker. De är femma Värnamo. Jag upprepar det. Det är egentligen en större bedrift än om att Elfsborg är ett topplag i Allsvenskan. Att Värnamo slutar femma. Så kanske det inte blir så varje år. Nej, men Värnamo kommer fortsätta jobba så här. Det är jag helt övertygad. De kommer inte släppa sin arbetsmodell.
Sen som man
är
inne på, alltså det har ju varit... Ja, men problem i flera år och med olika människor och så vidare. Det har ju varit någon form av veckohjul, och det är klart att det tar tid också och liksom rensa ut och föra in något nytt och så. Sen handlar det, alltså identitet...
Jag tror jag på Fredrik Karlsson faktiskt.
Ja, och sen identitet... Ja, precis. Ja, och identitet, det är ju både för mig, liksom, tänker jag både på utanför plan... Men nu tycker jag att det här laget har hittat en liten identitet i alla fall på plan. Man vet lite vad de vill åt, och det var ju ganska lång tid där jag inte hade en aning om vad taktiken handlade om, och jag tror inte alla spelarna visste det heller. Så var det ju länge, så där har man tagit ett litet steg. Men sen är det ju framförallt liksom organisationen och så vidare, och hur jobbar man med akademin och ja, men ska man fostra spelare, föra upp dem, då kanske man inte ska värva spelare som Fredrik Holst exempelvis. Visst, man kan ha två
man
olika tankar.
Man kan inte ha Stuart Baxter som tränare.
Nej, exakt. Alltså det finns ju...
Det är det jag menar. Det är det man måste bestämma. Jag är helt med dig, Erik. Jag håller fullständigt med dig. Alltså först måste man bestämma, okej, okay, är det här spåret vi ska, jag håller med dig, jag kan se också det på planen att det finns någon slags, att man jobbar utifrån ett visst sätt, och att det är ganska tydligt för mig nu. Ska vi fortsätta på detta 2024, 25, 26, 27, eller ska vi göra någonting helt annat? Bara man tar det beslutet så tror jag det är viktigt. Sen har jag inga synpunkter på om jag vill fortsätta på det här sättet. Det är fine. Bara man gör det, som att hamna i någonting, nu ska vi göra något helt annat, och sen halvvägs till nästa sommar, aj.
Nej, men det har ju blivit för många bränder som HIF har varit tvungna att släcka, och då, jag menar, ja, då hamnar de här uppflyttade spelarna från U19-laget i Ängelholm istället för på Olympia, bara en sån sak, för att man har inte tid och man har inte tålamod och man är bara stressad och pressad.
Ja, sammanfattningsvis från enkäten och utifrån vad ni har sagt, kontinuitet, identitet, kultur, satsa på unga spelare.
Ja, men ja, sen det blir
våga
väldigt,
stå för och ha ryggrad.
Det är väldigt slentrianmässigt här och sånt, och satsa på unga spelare, ja, de ska vara tillräckligt bra också. Jag tycker det här att det ska få ta tid. Alltså verkligen, det om man nu lyckas hålla sig kvar i Superettan, det kanske får bli 5 år i Superettan då. Det kanske är det som krävs för att för att man ska bli en klubb att, att räkna med på, på riktigt.
Jag säger inte att det är kategoriskt, men sagt att man ska satsa på unga spelare, att det är något självändamål. Utan man måste, gör man det, fine. Gör man inte det, ja, men då kanske man ska, om man gör någonting annat, då är det också fine. Bara vad gör, ta ett beslut om så här ska vi jobba framöver som klubb. Det är det jag menar. Innefattar att man ska satsa på unga spelare eller inte, det vet jag inte. Det får ju HF ta beslut om, såklart. Ja, men... jag tycker här är liksom, det är sin sak. Men arbetssättet måste ju vara att man är överens om det.
Ja, men att det finns en ram, sen man får inte hugga allt i sten och man kan inte regissera allt vad som händer i en fotbollsklubb och så. Det måste, som du var inne på, Hjelm också, det är klart att det ska finnas en flexibilitet. Flexibilitet. Men jag har ju inte sett liksom någon jättefin ram här på sistone. I sådana fall har den legat utspridd på något golv och varit helt söndrig. Så att, ja.
Men chansen är ju vettigt av detta. För att det är en sån kaossäsong så kanske man tycker att oj, nu är vi så stukade som klubb. Ja, då får vi börja från botten. Jag tycker tvärtom. Alltså när en klubb är på botten av organisation finns det också stora möjligheter av det. Och resa sig. Och det finns en enorm kraft i det här att resa sig från en, ja, när man har legat liksom tillplattat på botten och resa sig och göra någonting bra av det. Det finns också den möjligheten. Sen säger jag inte att HF ska vara topp tre nästa år. Absolut. Långt ifrån. Där är inte jag. Det ger sig andra förutsättningar. Så att de här två senaste säsongerna, att det blir en trist repris. Och en tredje säsong.
Lite dålig täckning där i slutet.
Ja, jag vet inte riktigt vad som hände. Men hur som helst, ni fick nog med er det väsentliga, att vi ber om ursäkt där för att det blev några ord som försvann.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Du har pratat länge här nu och vi ska alldeles strax sätta punkt. Bara några ord också. Vi får inte släppa det, tycker jag, eller missa det. Årets HIF-are Agnes Eklöf på damsidan och Wilhelm Löper på herrsidan. Rätt val?
Ja, Agnes Eklöf tycker jag har varit bra. Det fanns flera kandidater i ett duktigt lag, såklart. Men en ung, lovande, väldigt duktig spelare, offensiv spelare som ju har erfarenhet från högre nivå tidigare och kommer att vara väldigt, väldigt viktig om hon blir kvar i HIF. Så att inga invändningar där. Vad gäller här sidan då, jag är helt säker på, jag var helt säker på att Kalle Olsson skulle få priset. Jag vet ju att du har vurmat för att Löper skulle få priset, Hjelm. Löper sa ju det själv efteråt att han var också överraskad och han lyfte själv fram Kalle Olsson. Men jag tycker väl att visst, Kalle Olsson har gått ner sig lite här nu, inte varit lika liksom omänsklig här de senaste månaderna, men var fantastiskt bra i början av säsongen och liksom första halvan och så, och HIF har inte släppt in särskilt många mål om man jämför med de andra lagen i serien, och Löper hade en väldigt tung vår. Skadad, bänkad, alltså petad, har ju verkligen kommit igång nu, men jag tycker väl att han kom igång lite för sent för att få det här priset.
Nej, men du har redan sagt vad jag tycker och tänker om det, så behöver vi inte lägga till så mycket mer än att Kalle Joelssons fina spel i våras räddade några poäng åt HIF, men för, dessvärre för Kalles del så var det också några matcher där han var bra i, men som de ändå gick förlorande ur. Och å andra sidan, Wilhelm Löper tycker jag är den enskilt största spelaren till att HIF faktiskt är där de är nu, på säker mark inför sista omgången. Så för mig är det trots allt, även om det kanske inte är ett självklart val, så tycker jag ändå att det är rätt val att Wilhelm Löper får det där priset, även om han själv inte ens tycker det. Ja, men där, där står jag.
Ja, någonstans blir det ju som Wilhelm Löper också sa, att det blir konstigt när vi krigar för nytt kontrakt här att prata om ett sånt här pris och en utmärkelse och så. Det har han ju rätt i. Han är väldigt klok när han pratar, tycker jag. Det sägs alltid något vettigt från honom. Någonstans, som jag skrev i krönikan efter Bagarmatchen också, den största stjärnan i år är ju Södra Stå och hemmafansen som även har följt laget på bortaplan på ett beundransvärt sätt. Så att egentligen borde ju supportrarna få priset istället för spelarna.
Det får vara de sista orden. Tack för att ni har hängt med oss hela vägen den här veckan. Vi gör precis som ni. Vi laddar för dramatiken i slutomgången på lördagen. Och vi skickar upp i princip så stark trupp vi bara kan till Västergötland.
Du är inte med, så det blir B-formationen.
Nej. Du och Sebbe och Marianne, ni kommer att vara på plats och ni kommer att ratta det skeppet. Så får vi se åt vilket håll skeppet far.
Det ska bli ytterst intressant.
Ja. Tack och hej!